Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Palmemordet, polisspåret del 15, polisman L.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varat. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Jag heter Dan Hörning och idag ska vi prata om polisman L. Det här är en väldigt intressant historia och jag tror att den ofta har berättats lite för förenklad. Så vad jag kommer att göra idag är att först ge er granskningskommissionens version av historien, men sen gå på djupet i mer än ett avsnitt. Men innan jag börjar med det så ska jag ta upp en sak jag inte hann med i polisspåret del 14. Det var granskningskommissionens åsikter om Palmeutredningens utredning av polisman K, som vi avhandlade i Palmemordet avsnittet polisspåret del 14. Följande säger granskningskommissionen: det kan synas som om Palmeutredningen dragit sig för att vidta utredningsåtgärder mot en chefstjänsteman som polisman K. Ingångstipsen innehåller inte särskilt mycket substans, men väl så mycket som andra polisärenden där Palmeutredningen gått vidare med diskret efterforskning, slagning och även förhör. Efterforskning av alibi har således inte förekommit i ärendet. Polisman K fick inga frågor om sina förhavanden under det förhör som hölls på hans egen begäran. Tipsen inger samtidigt olust. Det är uppenbart att de kan ha kommit från någon som enbart varit ute efter att skada polisman K. I detta fall har ärendet i vart fall i det tidigare skedet föredragits för åklagare. I den meningen hanterades det i särskild ordning. Vi anser därför sammantaget inte att någon ytterligare utredningsåtgärd beträffande polisman K hade varit befogat. Innan jag går vidare måste jag prata lite om finansieringen av den här podden. Den lever som ni vet på era donationer via Swish. Skicka ett meddelande på Facebook så får ni Swish-numret. Och via patreon.com/palmemord. Patreon. patreon.com. Jättemånga av er har donerat. Det är därför vi har möjlighet att göra den här podden varje vecka. Nu är vi långt över 180 veckor på raken. Vi har inte missat en enda onsdag. Men den här podden är också annonsfinansierad. Ni har lyssnat på podden under 2019 fram till nu, så kanske lagt märke till att det inte har varit en enda annons. Det finns 3 annonsplatser i varje avsnitt av Palmemordet. Men annonsförsäljningen går knaggligt och vi letar efter annonsörer. Så vet ni någon som vill annonsera, kontakta Nent. som ju sköter servern och annonseringen på den här podden. Men om ni vill ha specifika kontaktuppgifter till en säljare så kan ni också kontakta mig eller Palmemordet på Facebook. Ja, nu kommer vi till den ganska långa historien om polisman L och hans märkliga fylleresa tillsammans med författaren Lars L. Och först ska vi ta granskningskommissionens version och sen ska vi prata om andra källor. För i fallet polisman L finns det ett bra antal källor och jag vill tacka alla som har hjälpt mig att hitta de här källorna. De kommer huvudsakligen från privatspanare som fått ut dem från Palmeutredningen. Granskningskommissionen är ganska kortfattad om polisman L, men det är inte de andra källorna. Granskningskommissionen har sorterat polisman L under rubriken utredning avseende övriga polismän med anknytning till polisspåret, och det är H och uppåt. Så ni kan betrakta granskningskommissionens version av den här historien som en kort summering av vad det här kommer att handla om. Men jag kommer alltså gå mycket, mycket djupare. Så här säger granskningskommissionen. Polisman L hade efter Palmemordet företagit en uppmärksammad bilresa söderut tillsammans med Lars L. Och det är alltså författaren. De hade färdats i en svart Mercedes med sotade rutor och dragit till sig uppmärksamhet. De hade vid flera tillfällen kontrollerats av polis. Varvid de hade lämnat motstridiga besked om sina förhavanden och planer. Lars L. hade dessutom för egen del lämnat uppgifter om iakttagelser som han hade gjort före mordet. Parentes, han skulle sedermera också ange polisman L. för Palmemordet. Slutparentes. Sammantaget var omständigheterna så anmärkningsvärda att polisman L. och Lars L. greps när de den 7 mars 1986 på sin resa anlöpte Malmö med färja efter ett besök i Köpenhamn. Polisman L. hördes omgående och fick även delta i en konfrontation. Han släpptes därefter. Samtidigt med förhöret genomfördes efter beslut av chefsåklagaren KG Svensson husrannsakan i polisman L.s bostad. Polisman L. uppgav i förhöret att han då Palmemordet begicks besökt ett nöjeställe i Norrtälje tillsammans med ett antal angivna personer. Uppgifterna kontrollerades och visade sig ge stöd för polisman L.s uppgifter. Inget annat som kunde ge grund för misstankarna mot honom framkom. I april 1986 beslutade Per-Göran Ness att det inte skulle vidtas några ytterligare utredningsåtgärder mot polisman L. Polisman Ls vapen provsköts dock drygt ett år senare. Enligt besked från SKL talade inget för att mordplatskulorna utskjutits ur revolven i fråga. Uppgifter angående polisman L fortsatte att komma in från Lars L. Redan den tidigare utredningen hade emellertid, som det heter i Per-Göran Ness utredningsunderlag, visat att, citat, Lars L saknar trovärdighet. Utredningsåtgärderna avseende polisman L blev föremål för JOs prövning. JOs beslut 1986-1022. I en anmälan till JO i mars 1986 riktade polisman L kritik mot säkerhetspolisen för dess ingripande mot honom. Per-Göran Ness kommenterade klagomålen utförligt. Han skrev bland annat, citat, polisman L har uttryckt farhågor att han kan få svårt att gå tillbaka till tjänsten som polis. Skulle dessa farhågor till någon del besannas, torde emellertid orsaken därtill icke stå att finna i annat än polisman Ls egna förhållanden och icke bero på säkerhetsavdelningens handläggning av detta ärende. Slut, citat, operativchef Säpo PGNS. JO bedömde dels gripandet och förhöret den 7 mars 1986, dels den samtidigt företagna husrannsakan i polisman Ls bostad. JO godtog genomgående de överväganden säkerhetspolisen hade gjort och fann inte att förhör, hämtning eller husrannsakan genomförts på något otillbörligt sätt. Polisman L, som inte synes ha återkommit till polistjänst, begick självmord i vittnens åsyn i oktober 1993. Granskningskommissionen har också granskat palmutredningen angående polisman L. Och om det säger de på sid 424 i sin utförliga rapport. Utredningen beträffande polisman L var mycket grundlig. Den har genomförts snabbt och lämnat ett för mordutredningsdel tydligt svar. Någon egentlig brottsmisstanke mot polisman L fanns aldrig. Vapnet var visserligen Smith & Wesson, men inte av rätt kaliber. Dessutom var det vid tidpunkten för mordet beslagtaget av polisen. I efterhand ter sig utredningsåtgärderna bryska, men det är svårt att peka på någon enskildhet där de gick för långt. Parentes, jämför JOs granskning, slutparentes. Kollegornas tips, Lars Ls uppgifter och den märkliga bilresan gjorde det nödvändigt med en utförlig utredning. Och där tycker jag granskningskommissionen har rätt. Och nu ska vi försöka granska alla de här uppgifterna i väsentligt mer detalj. Och följande är källorna jag kommer använda för att försöka skapa ett kronologiskt narrativ av vad som hände. Polisman L och Lars L, men först och främst polisman L. Följande källor har jag tillgå. En artikel från Aftonbladet 10 mars 1986, en artikel från Kvällsposten samma dag, en artikel från Arbetet den 11 mars 1986, en rapport om vapnet som tillhörde polisman L. Polisman Ls egen handskrivna JO-anmälan plus Henning Sjöströms bilaga till den, som då kanske är lite mer juridiskt formulerad. Jag har säkerhetsavdelningen på Rikspolisstyrelsens rapport om fallet polisman L. Jag har en del information om från Norrköpingspolisen. Jag har beslutet från justitieombudsmannen och jag nämner ju JO rätt ofta, så att jag tänkte att kanske är dags att definiera vad det är faktiskt. Det här är definitionen från riksdagen. Justitieombudsmannen, parentes JO, eller riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete, särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna. Så när ni hör riksdagens ombudsmän, då kan ni så ersätta det med JO. Jag har också ett utlåtande från Anders Wieselius från oktober 1986. Han har skrivit under som justitieombudsmannen. Jag har två anmälningar till polisen mot polisman L. En för skadegörelse, märkligt nog, på den 28 februari 1987. Och en om trafiknykterhet från den 9 september 1987. Och dessutom har jag då en hel roman skriven av författaren Lars L. För Lars blir ju under den här historien övertygad om att polisman L är Palmes mördare. Och för att understryka det så skriver han en hel roman om det. Den romanen gavs aldrig ut. Men någonstans i den här processen så har den hamnat hos Palmeutredningen. Antar att den hamnat där för att Lars L faktiskt har lämnat den till Palmeutredningen. Men hela romanen begärdes ut av privatspanare och finns nu på min dator. Det här är anledningen till att de här avsnitten är så försenade. För jag har varit tvungen att kolla med 4 jurister hur mycket jag kan återge från Lars Ls bok. Och slutsatsen är att jag får återge korta passager samt sammanfatta den. Jag får tyvärr inte läsa hela boken, vilket jag gärna hade gjort. För det är en ganska bra skriven bok som har ett... Det var intressant att läsa den. Det är alla våra källor vi ska använda. Det är inte riktigt alla, det finns någon till. Men jag kommer nämna dem om jag går ifrån det här. Och nu ska vi försöka göra en kronologi över vad som faktiskt hände baserat på de här källorna. Den här historien tar sin början redan 1930 då den andra huvudpersonen Lars L. föds. Han är alltså 20 år äldre än polisman L. Och allting tyder på att han lever idag. 2019 och jag har satt Tobias på att försöka få till en intervju med honom. Jag vet inte vilket skick han är i. Det finns flera personer med exakt samma namn som har gjort liknande saker. Det finns en skådespelare, det finns en annan författare och det är väldigt förvirrande när man researchar det. Men Lars L. född 1930 och i livet idag. Polisman L. själv föds under första kvartalet 1950. Jag blev förvånad själv när jag upptäckte att det var 20 år mellan de här. Och de gör den här jättekonstiga resan. Men det kommer någon form av förklaringar på det i Lars L.s bok lite senare. Vi vet att polisman L. är född i Övertorneå, Norrbotten. Hans personnummer innehåller rätt nummer för att vara född i Norrbotten. Det går ganska mycket rykten om att han kan finska. Och det kommer förstås bli relevant när vi måste toucha historien om Dekorima-mannen i de här avsnitten om polisman L. För polisman L har nämnts i samband med Dekorima-mannen. Dekorima-mannen är ett eget spår, finns på Patreon. Och vi kommer att ta hela den historien när vi kommer dit. Lars Borgnäs nämnde en hel del om det. Men nu måste vi prata lite just om tornedalsfinska. Och då tänker jag i princip bara på Dekorima-mannen-historien. Meänkieli, vårt språk på svenska, tornedalsfinska, är ett finskt ugriskt språk. Och ett inhemskt officiellt minoritetsspråk i Sverige. Det finns tre versioner av meänkieli. Men vi är intresserade av den som talas just i området där polisman L var född. Det finns skillnader från finska. Det var i princip finska innan då gränsen ändrades 1809. Så att det finns ord kvar som finskan inte längre har och tornedalsfinskan har inte utvecklats på samma sätt som finskan efter 1809. Dessutom har då svenskan påverkat språket en hel del, vilket gör det svårare för finnar att förstå det. Men som jag har lyckats tolka det så kan det uppfattas som finska och det kan förstås hjälpligt av någon som kan finska. Om någon lyssnare har hört båda språken och förstår finska så vore jag väldigt intresserad av att höra era reflektioner på Palmemords Facebook-sida. Men jag tror att den här bakgrunden kvalificerar polisman L till att kunna vara antingen Dekorima-mannen eller den som pratar med Dekorima-mannen. Men det kommer vi återkomma till när vi kommer dit i det kronologiska narrativet. Polisman L blir polis och han kommer upp sig i graderna. Han är alltså 36 år gammal vid Palmemordet. Men han är kriminalinspektör. Polisens grader ändrades 2015 men 1986 började man sin tjänstgöring som polisaspirant. Man blev polisassistent. Sen fick man någon liten extra rand på uniformen när man hade 4 års anställning. Och sen blev man kriminalinspektör. Men kriminalinspektören är alltså lite mer respekterad än en vanlig polis. Just titeln kriminalinspektör är borttagen idag, ersatt med polisinspektör. Det finns någon slags sjukdomsproblematik hos polisman L. Och den leder senare till att han blir sjukskriven. Han är sjukskriven i samband med Palmemordet. Men exakt vad den här sjukdomsproblematiken är har vi inte lyckats ta reda på. Och nu har vi kommit fram till 1984 och då måste vi använda oss av Lars Ells roman som källa. För Lars Ells roman förklarar en hel del som de officiella polisrapporterna och tidningarna inte gör. Vi är i Kopparberg, i hjärtat av Bergslagen. I romanen kallar Lars L sig själv för Patrik och polisman L för Jack Smiter. Så jag kan råka använda de namnen, men Patrik är alltså Lars L och Jack Smiter är polisman L. Lars Ells roman börjar hösten 1984. Han är vid Finnfall i Bergslagen och på en gård som brukas av den 80-årige kung Arthur. En kraftfull skogskar, stor och tung som en björn, som verkar sköta allting och också gör sitt eget brännvin eller korellsprit som han själv säger. Och han super tillsammans med Lars L. Och boken inleds med en lång fyllescen som är ganska oklar, men de börjar prata om Jack Smiter som är polis i Stockholm. Det är givetvis älgjakt på gång, så att de börjar fundera på om den här Jack Smiter, som ju är polis, om han möjligtvis kan skjuta bra. Och de bestämmer sig för att ringa upp polisman L. Det kommer fram en del intressanta uppgifter i samtalet. Polisman L är vapenexpert hos polisen, även om det jag verkar hitta tyder på att han jobbade vid trafikroten. Och Patrik, alltså Lars L, går i god för polisman och säger att han skulle vara bra att ha på älgjakten och han kan dessutom supa. Och här följer då lite dialog från romanen när Lars L och Patrik börjar prata med varandra. De verkar ju känna varandra sen tidigare. Tjänar Jack, det är Patrik. Patrik, vad roligt att du ringde. Jo Jack, jag sitter upp hos Arthur och tar en liten dräcka. Jaså du Patrik, ni sitter och dricker koriander uppe i bergen. Det är inte så farligt, vi bara smuttar lite. Men du Jack, Arthur säger att du får bli med på älgjakten. Men det var roligt Patrik. Då tar jag ledigt och kommer. Vi ska ha provskjutning nu. Jag kommer. Har du någon bössa? Inga problem. Har ett fint gevär med kikarsikte. Bra Jack. Jag ordnar vapnet med en gång. När ska vi skjuta? Nu till helgen. Kan du komma nu på fredag? Jag kommer Patrik. Med bössa och allt. Se åt Arthur att han ska dricka och koreal färdigt till jag kommer. Det ordnar vi Jack. Jag möter dig vid stationen. Senare protokoll indikerar på att polisman L, alltså Jack, har licens för 3 vapen inklusive en 38 revolver som vi kommer att prata en hel del om. Efter det samtalet fortsätter boken med en förvirrad del när Patrik, alltså Lars L, försöker få tag på billiga ölburkar som har trillat av bandet vid bryggeriet. Och sen fuskar de med lokala tillstånd för jakt eftersom kung Arthur känner alla i området. Men sen ramlar boken in på en konstig historia om Laxbogården som sossarnas kommunalråd då i den lokala kommunen vill sälja för en krona till ett privat bolag. Och det tycker inte Lars L om, så han har gjort en massa väggtidningar och satt upp dem överallt i Kopparberg. På kommunhusets entrédörr och på polisstation. Det här tycker polisen inte är bra, så polisen har synpunkter och gör rent alla väggarna i hela Kopparberg, tar bort alla annonserna. Och i den vanliga tidningen står det enligt Lars Ells roman, nu är Kopparberg rena Grönköping.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away.
Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Och sen ramlar Lars L. på en beskrivning av Patrik, alltså av sig själv. Så nu läser jag från romanen igen. Mannen som kommer ut ur Arthurs hus är lång och gänglig. Håret är mörkt som på en tattare med mörka brinnande ögon. Han är en medelålders man, men han rör sig som en yngling och han är alltså 56. Hans röst är mörk, kraftig och mycket distinkt. Han ger ett intryck av att vara drömmare och filosof. Är Patrik en som uppsöker äventyret? En som utmanar ödet på dödlig duell? En som prövar gudarna och frästar deras tålamod? Svaret är ja, men det är värre än så. Patrik är ett gudarnas sorgebarn. Ja, faktiskt ett riktigt sorgebarn. Och sen har Patrik trotsat gudarna. Men sen kommer det här. Gudarna kommer att tvinga in honom i en huvudroll i en dramatisk världshändelse. Hans upplevelser ska bli så otroliga att andra människor kommer att starkt betvivla sanningshalten i hans upplevelser. De är mycket nyfikna hur det nu ska bli med Patriks obekymrade leende och sorglösa inställning till livet. Patrik försöker koppla av i Bergslagen, men citat, gudarna ämnar inte låta Patrik få vila. Inte ännu. Lars Els fru kommer in. Hon är vid den här tiden finska och heter Satu. Det betyder saga enligt mina uppgifter, och hon får heta Saga i historien. Hon beskrivs som en sensuell kvinna med långt rödbrunt hår. De sitter på en krog som heter Lilla Laxen. Och det är återigen mycket om den här laxpågården som sossarna ska sälja. Och nu återigen från boken då. Dörren till Lilla Laxen öppnas med brak. Intumlar Jack och Patrik. Geväret skramlar och stöter emot. Den lilla småfeta Jack har svårt att ta sig genom dörren med bössa och allt. Jack går direkt in i Lilla Paris. Jag tror att det är ett rum inne på Lilla Laxen. Och han gnuggar förtjust händerna och smackar med sina fylliga, sinnliga läppar. Vilket förtjusande bord, piper Jack med sin gnälliga röst. Vi har alltså här fått reda på att polisman L är småfet och har fylliga sinnliga läppar och en gnällig röst. Hör du snuten, säger Kerstin Krögarfrun. Får jag ta din bössa? Jag vill inte ha någon gevär in i Lilla Paris. Min sköna rosa värdinna här på krogen, utbrister Jack med sin gnälliga röst igen. Jack vet hur man för sig och han fortsätter. Ta bössan du, Kerstin. Jag behöver den inte ikväll. Jack lämnar över geväret till Krögarfrun. Kerstin blir förtjust och undersöker vapnet. Och sen frågar Kerstin, du snuten, skulle du vilja skjuta en person här i Kopparberg? Och polisman L svarar, ja det går fint, vem då? Jo förstår du, det är snuten här, vi kallar honom skriffen. Han heter Gösta Jansson, en dum jävla snut. Honom vill jag att du skjuter. Alltså, svarar polisman L, är han polis? Ja, då kan det bli värre. Kerstin fortsätter. Ja, men det är en dum snut. Han bara bråkar med oss här på Lilla Laxen. Han säger att vi är för fulla här. Försöker ju allt vad vi ska mista spriträttigheten. Och då måste vi stänga krogen. Men Jack, alltså polisman L, går inte med på att skjuta den lokala polisen. Men Kerstin är inte uppe utan hon försöker även få Patrik att skjuta den lokala polisen. Men hela diskussionen dör ut när alla dricker alldeles för mycket sprit. Patrik, alltså Lars L, har ett timmerhus uppe på ett berg i skogen. Och där sitter då polisman L och Lars L och pratar i boken. Och de pratar om att det ska starta en ny rotel. Av någon anledning har Lars L gjort polisman L till kriminalinspektör på kulinariska roteln. Som ska studera brott som har med maträtter att göra. Och jag förstår inte alls varför. Men nu pratar de faktiskt lite om det för att förankra det. Och sen frågar Lars L, polisman L, om hur han blev polis. Och då är helt plötsligt polisman L från Brösarp. Och hans far var en skitig grishandlare som luktar som fan själv. Som har en lanthandel. Men det liknar mer en snusbod med spritanläggning. Och vi vet ju att polisman L kom från norra Sverige. Och inte från Brösarp. Och den här boken är ju problematisk för vi vet inte hur mycket sanning det är i den. Men den beskriver ändå bitar som vi inte har officiella rapporter på så jag kommer ha den med här. Och man tror ju när man läser Lars Ells bok att vi ska få någon slags berättelse om motivet här. För att det kommer in på en diskussion om samhällets förändringar och att demokratin måste vara kvar. Patrik säger att vi måste alltid tillbakavisa våldet. Men vi får inte reda på någonting mer. De provskjuter vapnen och visar sig att polisman L är en väldigt skicklig skytt. Och i boken så dyker tidningen Kulturnytt. Den som Lars L faktiskt var redaktör för. Och här dyker den upp redan 1984. Och den här satiren på Olof Palme, historien om Lelle Olle som ni kommer att få höra senare om avsnittet, den finns redan med här 1984 enligt Lars Ells bok. Och det är redan en strid uppe i JO och regeringsrätten om Lars Ells tidningar. Men det är väldigt oklart hur många nummer av Kulturnytt som kom ut. Men vad jag har kunnat se finns det bara två nummer. Ett som kom i början 1986 och ett som kommer då den 28 februari 1986. Och det verkar som att Lars L vill att hans tidning Kulturnytt ska vara jätteberömd för att han skriver i boken lokalpressen har varje dag, alltså fortfarande 1984, artiklar om Patriks tidningar och det är strid med blanka vapen om Laxbrogården. Och poliser i uniform konfiskerar de här tidningarna och han måste gå till och prata med Åke R, kommissarie vid roten hos rikspolisens egna juridiska experter för brott mot grundlagen. Och jag vet inte vad det här med handlingen gör, men Lars L nämner att han har juridisk hjälp av Henning Sjöström. Men trots den hjälpen förlorar han striden mot samhällets makthavare. Och Henning Sjöström är faktiskt på polisman Ls sida senare och kommer att vara en av våra källor då. Och när han har förlorat den här juridiska striden i boken så skriver Lars L. Därmed är det fastslaget. Yttrandefriheten är starkt begränsad i vårt land. Patrik rasar och är förtvivlad. Han börjar inse att gränserna mellan demokrati och diktatur är mycket suddiga. För övrigt något som berördes av Sokrates och Platon för flera tusen år sedan. Patrik skriver i raseri och indignation en dikt som han publicerar i nummer ett av Kulturnytt. Tidningen går i hela landet via Presam den 28 januari 1980 så syns inte den sista siffran. Men det kan ju faktiskt vara det första numret som kom ut 86. Jag ska inte läsa upp dikten för. Den är nämligen över en sida lång. Men han är missnöjd med Sverige och han gömmer sig hela 1985, alltså hela året, i sin stuga uppe i bergen. Citat från boken, han flyr människorna och sluter sig in i sitt gamla timmerhus, kolningsstallet. Han förlorade striden om Laxbrogården. Den såldes för en krona till privatbyggnadsbolag i Lindesberg. Och han förlorade striden om rätten till sin väggtidning. Han mötte sitt nederlag hos såväl JO som regeringsrätten. Patrik är dyster och håglös och förgäves söker han åtskilliga gånger kontakt med Jack. Men varje gång han ringer polisen i Stockholm får han samma svar. Jack Smiter är inte här nu. Och det visar sig att i Lars L's bok så är polisman L försvunnen i över ett år innan de återses först den 4 mars 1986. Men i december 1985 har Lars L slickat sina sår tillräckligt och han förbereder nu utgivning av två rikstidningar, Kulturnytt och en travtidning. Men vad vi vet kom det alltså ut två nummer och Kulturnytt, och det var väl i princip ett fanzin, om ni vet vad det är, en häftad hemmagjord tidning. Nu kanske jag nedskriver, jag har faktiskt inte sett de här numren av Kulturnytt, den kanske var jättefin. Men det är inte mitt intryck. Den 29 december 1985 händer någonting på restaurang Stinsen i Tumba. Som Lars L tycker att det är viktigt nog att ägna flera sidor åt. Först går då Lars L, hans vän Raimo och hans fru då Saga till den här restaurangen. Men det luktar jätteilla på restaurangen. Jag läser nu från boken, sid 16. Stinsen ägs av invandrare och inga svenskar finns bland personalen. När de hänger av sig ytterplaggen i garderoben utbrister Patrik: fy fan vad det luktar här. Och det luktar hisch-hasch. Och då uppstår ett hånfullt elakt skratt bland Stinsens personal. Så att på den här restaurangen har alltså personalen rökt på. Och det tycker Lars L är så hemskt att han anmäler det här till narkotikajouren. Hela samtalet återges i boken. Jag läser upp en liten bit. Det luktade sött och fränt i garderoben nere på Stinsen igår kväll. Av din beskrivning är inte någon som rök. Det är säkert ett parti. Tack, vi kör det. Och Lars L kan inte hålla sig borta från Stinsen, utan han måste gå dit då samma dag som han har anmält dem till polisen. Men Mr. Peter som äger restaurang Stinsen är Patrik på spåren och gillar en fälla för honom. Och det hela urartar i någon slags konstig historia där Lars L blir misshandlad. Och jag vet inte vad syftet med hela den här incidenten är. Men jag läser lite av den, för det händer ju saker i alla fall. Patrik går innanför disken. Får tag i en telefon för att larma Huddingepolisen, men han blir överfallen. Och sen sker allting blixtsnabbt. Patrik säger till Stefan: Sniffe, försök kasta ut genom fönstret. Sen vet du hur du ska göra. Nu är invandrarna beväpnade med baseballträn. Först slår ner Patrik i golvet. Barnen skriker hysteriskt. Anna Terra söker befria sin pappa. Men hon blir överfallen av ledaren, Mr. Peter. Och han tar strypgrepp på den 15-åriga flickan. Stefan lyckas kastas ut genom ett fönster. Stambanan går alldeles utanför. Han försvinner i mörkret. Men Patrik blir vansinnig och ilska. Sliter sig loss och kastar sig över Mr. Peter för att rädda sin dotter ur strypgreppet. Som genom ett trollslag blir lugnt på Stinsen. Baseballträna försvinner. Personalen, som förut var minst ett tiotal, försvinner de också. Ett par blir kvar och de röjer upp den värsta röran. Mr. Peter är nu en leende vänlig indier. Hans eleganta kläder är helt i ordning. Och här kommer polisen in. Och de ser förstås ingenting fel här. Och Lars L försöker förklara vad som har hänt, men polisen tror honom inte. Och några dagar senare är Mr. Peter utbytt på restaurangen. Och det är en helt annan människa som nu är Mr. Peter och äger restaurangen. Läser från boken på sid 19. Ja, så kan det gå till, tänker Patrik. De stora hajarna kommer alltid undan på ett eller annat sätt. Rikskriminalen övertalar Patrik att inte göra anmälan mot ligan, men säger att Patrik ska skicka en skriftlig ursäkt till den nya Mr. Peter. Och Patrik skickar en ursäkt telegramform med kopia till Rikskriminalen, men de är inte alls nöjda med Patriks formulering av telegrammet. Men Patrik ger inte upp. I tysthet jobbar han vidare med Maradjan. Patriks material leder så småningom till att ligan kan stoppas, men Mr. Peter kommer undan. Och från senare incidenter och rapporter vi faktiskt har som inte kommer från den här romanen, så verkar det lite grann som att Lars L. upplever sig vara i kontakt med kriminella och vara inblandad i historier och så här. Och det, vi kommer tillbaka till det senare. Men nu är vi framme vid 1986. Närmare bestämt den 6 januari. Och det här har Lars Borgnäs grävt i. Och jag läser nu från En iskall vind, sid 386. Och det här rör då polisman L och inte Lars L. Borgnäs säger, citat: "En annan omständighet kring polisman L var att hans bil några månader tidigare, närmare bestämt den 6 januari 1986, påträffats olåst på Regeringsgatan i Stockholm. I bilen låg hans revolver av kaliber 38 special laddad med 5 skarpa skott. För detta hade han inte fått någon bestraffning, men det olämpliga det hela hade påtalats för honom." Senare händelser fick Säpo att gräva i det här, och i PGNs rapport så kan man läsa följande: "Enligt promemoria av 2 polismän hade vi 01.00-tiden 1986-01.06 en polisman L tillhörig Volvo Duett påträffats parkerad på tvären precis framför ett övergångsställe vid Regeringsgatan 66. Polismännen tittade närmare på bilen och kunde då konstatera att höger ventilationsruta var borta och istället var täckt med tidningspapper. Kablarna till tändningen hängde löst under ratten. Samtliga dörrar var olåsta. Polismännen kontrollerade bilen via datan. Den var inte anmäld stulen. Inuti bilen låg det diverse saker i en enda röra. Bland annat kakelplattor, filtar, konservburkar, oljeflaskor. Bakom förarsätet under en filt låg det en portfölj. Portföljen innehöll en revolver, kikare, diverse papper tillhörande bilens ägare. Revolven, som låg ett öppet hölster, var fabrikat Smith & Wesson kaliber 38, laddad med 5 patroner. Fordonet bärgades och vapnet omhändertogs. Under den följande utredningen medgav polisman L att han själv hade disponerat fordonet vid tillfället och glömt kvar den laddade revolven i bilen. Under den nu verkställda utredningen kunde konstateras att vapnet ännu 1986-03-07 fanns kvar hos kriminalpolisen i Stockholm, varför det inte kunde vara aktuellt i mordutredningen." Så att revolvern konfiskeras och polisman L har inte tillgång till den när Palme mördas. Här står det att det var en 38 Smith & Wesson. Lars Borgnäs sa att det var en Smith & Wesson kaliber 38 special. Men i ett av sina program har ju Borgnäs visat att man med en del pyssel kan skjuta 357 kulor ur en sån här revolver. Så att det här skulle då eventuellt kunna vara mordvapnet om då den inte hade varit i polisens förvar under den 28 februari. Och man kan ju verkligen ha frågat sig vad som har hänt här. Varför har polisman L övergett sin bil olåst och med en revolver i en portfölj på Regeringsgatan i Stockholm? Det här är inga jätteödekvarter. Det är nästan precis fram vid bron över Kungsgatan. Och vad är det som pågår här? Det var allt för det första avsnittet om polisman L. Men vi närmar oss den 28 februari 1986. Och kommer att hända saker. Om du lyssnar på Palmemordet på en Apple-plattform så vill jag gärna att du går in på iTunes och skriver en recension. Och jag har lovat att jag ska läsa upp de recensionerna, och jag har fått recensioner från norska iTunes. Det är nämligen så att som svensk kan man inte se iTunes i något annat land utan att hoppa genom en massa cirkusringar. Men om ni är i ett annat land, och då tänker jag främst på Finland och Danmark, för jag vet att vi har lyssnare där, så skicka mig gärna screenshots på hur läget ser ut på iTunes, kan läsa upp det också i podden. Och nu ska jag läsa upp de 2 norska recensionerna. En kommer från Alec nu. Rubriken är min favoritpodd, 5 stjärnor. Detta har blivit min favoritpodd och episoderna med Dan är informationsförmedling på sitt bästa. Sen en recension från Lillo Togg som också ger 5 stjärnor. Modern historieförtällning. Väldigt detaljerat och grundigt, anbefalles. Jag tror att det är bra. Tack kära norska lyssnare. Vi har ju svenska recensioner också. Här är Mo Supreme som har gett rubriken Mycket bra podd, 5 stjärnor. Gillar att alla spår presenteras på ett neutralt sätt. Att lyssnaren själv får ta del av väl researchat och sammanställt material. Jag har lyssnat på alla avsnitt, har själv inga egna tankar om vem som mördat Palme. Men denna podd ger mig mycket intressanta inblickar i polisens arbete med fallet samt de olika spåren, vilket räcker för mig. Välgjort och grundligt. Bra att ni lyssnar på oss lyssnare och tar upp samt tar till er av kritik och beröm. Fortsätt med detta arbete. Och sen har vi Henke Schisch som ger oss 5 stjärnor med rubriken Mycket välgjord podd. Och Henke säger otroligt intressant och lärorikt. Keep up the good work. Luka 123 Kungen. Rubrik fantastisk podd. 5 stjärnor igen. Tack för det. Började lyssna mest för jag tycker det är gott att somna till podd. Lite som sömnmedel. Men det här var inget sömnmedel. Kan inte sluta lyssna. Så intressant och spännande. Älskar dina humoristiska inslag. Du gör det super. Lasse E. Rubrik mycket bra podd. 5 stjärnor. Tack för mycket intressant och genomarbetad podd. Swishat en slant. Och ska snart ansluta mig till Patreon. Keep up the good work. Lasse. Tack så mycket för de här recensionerna och skicka gärna in fler. Palmemordet finns ju på Facebook. Ni får hemskt gärna gå in där och prata med mig och Tobias. Jag finns på Twitter som Dan Hörning och på Instagram som Dan Hörning. Jag är den enda människan som heter så på dem så ni kan lätt hitta mig. Jag vill tacka alla som har stött den här podden på Swish och på Patreon. Jag vill också tacka Nent som sköter om podden och säljer annonser. Tacka Tobias för allt jobb han gör. Och så vill jag tacka just dig för att du lyssnar på Palmemordet. Och en liten sak till. Det här tänkte jag bara nämna i alla mina poddar. Så jag nämner det här också. Jag gör en podd som heter Hard Nerd Café. Som handlar om nördiga saker. Som är lite lättsammare än alla de 5 mordpoddarna som jag gör nu för tiden. I den podden så ska vi ta upp i minst 7 avsnitt Harry Potter. Både filmerna och böckerna. Så eftersom Harry Potter finns överallt så finns de ju bland er lyssnare också. Så om du gillar Harry Potter så ska du gå in och gilla Hard Nerd Café på Facebook. Nerd med E. Och där finns det en länk till en omröstning på alla Harry Potter-böcker. Plus att vi vill ha svar på 5 stycken frågor om Harry Potter och Visesten innan den 21 augusti. Och hur ni svarar på de frågorna finns på Hard Nerd Café på Facebook. Sprid det här till alla Harry Potter-nördar ni känner. Frågan är, vad tyckte du om boken, filmen? Vilka är dina favoritögonblick i boken, filmen? Vilken är din favoritkaraktär? Vad tyckte du var bäst, filmen eller boken? Och vad hade du helst velat ha med i filmen som är i boken men som saknades i filmen? Nu ska jag sluta. Vi ses nästa vecka med mer Polisman L.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har det aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut och röva, slåttiga. Vi ska ut och röva.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. and UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.